Ja, hej igen får jag ju säga nu när jag hade chansen att vara upp här till och med tidigare. Som sagt så kör vi alltså idag igång en ny serie. Och den serien heter alltså Bär varandras bördor. Benjamin var skvallra lite här tidigare. Och det är jätteroligt att få kicka igång en ny serie på det här sättet. Nästa vecka är det Benjamin som kommer att snacka och efter det är det Lilian Lytz som kommer att snacka. Så jag tror att det blir en riktig kanonserie, så missa ingen av de gångerna heller. Idag så ska jag snacka om att se och bekräfta andra människor. Och innan jag säger någonting annat så ska jag faktiskt börja med ett bibelställe. Tänkte jag att det kan vara en bra idé en dag som denna. Första Johannes brevet så ska jag läsa en liten text åt er från. Det här är från kapitel 3 och vers 14. Och framåt. Vi vet att vi som har gått från döden till livet. Vi vet att vi har gått från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är mördare. Och ni vet att inga mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är det också. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller med fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad den anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och han vet allt. Mina älskade, om vårt hjärta anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Till vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son, Jesu Kristi namn, och älska varandra som han har befallit oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Punkt. Det var en härlig lång start. Hörrni, jag ville bara köra lite grund där. Att säga att, ett litet konstaterande att det är ju bibliskt det här med att älska varandra. Vi har till och med blivit liksom befallda att älska varandra. Det är kärleken till varandra. När vi älskar varandra så förblir Gud i oss. När vi tror på Jesus och när vi älskar varandra förblir Gud i oss. Det tycker jag var liksom, wow, jättehäftigt. Vi lever ju ett jättespännande samhälle, en spännande tid vi lever i. Ett väldigt egoistiskt samhälle. Ganska mycket individualistiskt, som vi många gånger pratar om. Och det är lite så här att om man, det finns ett ständigt sökande efter bekräftelse i vårt samhälle idag. Men du får inte bekräftelsen om du inte är värd den. Du sätter ditt värde finns i hur bra du presterar på ditt jobb, hur du lyckas med din familj, med dina barn, kanske hur mycket du tränar, vem du umgås med, vilka saker du äger. Det här liksom blir din identitet. I det här blir du bekräftad av andra människor. Men jag tror att det kommer tider i allas våra liv. När vi hamnar i lite krissituationer. Har någon haft en kris? Jag har haft ett par, fastän jag ser så ung ut. Men det finns tider, hörni, när vi inte orkar. Eller vi kanske inte bara klarar av att leva upp till alla de här förväntningarna som finns runt omkring oss. Jag trycker ofta mycket förväntningar på, men i vissa skeden av livet men jag pallar inte av det här. Studierna går till skogs, familjen har kris, här relationsbekymmer, här ekonomiska bekymmer. Och man bara pallar inte att leva upp till allt det som ligger och trycker och tycker att det här borde du göra, så här borde det vara. Det finns verkligen tider i våra allas liv, tror jag, där vi känner att oj, nu misslyckas vi rejält. Och jag tror att alla människor på ett eller annat sätt så kommer från ett tragiskt hem, kanske ett trasigt hem, eller från trasiga relationer, eller från ett trasigt inre. Att någonstans så, vi möter alla på det här. Ingen klarar att gå hela livet och vara liksom stark och bara lyckas hela vägen fram. Utan vi hamnar i de här knepiga tiderna. Och jag tror så här att varje människa söker efter en identitet, vi söker efter en trygghet. Och vi hittar inte i de här yttre faktorerna. Vi hittar inte det i själva livet. Men det är någonting som varenda människa söker efter. Det är ju jätteroligt när vi samlas till söndagsgudstjänst där det är mycket folk på plats. Och då blir man alltid så här, yeah, alltså det här är kanonkul. Men det som vi är ännu mer intresserade av faktiskt är att vi ska få med och bygga en gemenskap som förvandlar liv. Faktiskt. Våra egna liv, ditt och mitt liv och den gemenskap vi har tillsammans. Så den ska få vara gemenskap, det ska få vara ett verktyg där andra människor får bli uppresta, får bli uppmuntrade, får bli omslutna av kärlek, får sina behov mötta. Det är liksom, det är på något sätt kärnan i vad vi längtar efter och drömmer om här i kyrkan. Att yes, det här vill vi verkligen se. Fast vi tycker det är roligt när det är många människor på söndagsgudstjänster. Det är kanonkul. Men vi vill framom allt skapa den här gemenskapen. Och jag tror det är därför vi liksom tar upp det här ämnet, att bära varandras bördor. Vi vill se att, come on, det är på riktigt. Det är det här vi vill. Vi tror så jättemycket på den här gemenskapen och de här relationerna. Men jag ska faktiskt inte prata så mycket om vad vi tänker och vi vill, utan vi ska faktiskt igen läsa Bibeln. Och nu kommer ett tjockt stycke, jag kommer komma upp på skärmen bakom dig. Bakom mig, inte bakom dig, framför dig hoppas jag. Och den här texten kommer vi att kika på lite tillsammans. Jag läser igenom den och sen så ska vi kika lite vad den egentligen säger. Det här är från Lukas evangelie kapitel 7, vers 36 och framåt, ända fram till 50. Huh. Yes, då kör man bara. Så här står det. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus gick hon dit och hon kom med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon veta hans fötter och torka dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den här mannen skulle vara en profet så skulle han veta vilken slags kvinna det är som rör vid honom. Att det här verkligen är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick det mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus svarade, det har du rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och så sa han till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon vett mina fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen jag har kommit in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som får litet förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Det här är ju en mycket intressant historia. Jag vet inte hur lätt ni har liksom för att illustrera saker och måla upp saker på en näthinna. Men hela den här Jag tänker att den här kvinnan, åtminstone måste hon ha långt hår. Åtminstone det. Och också väldigt rika så här tårkanaler, tårproduktion, vad än det kallas, för att kunna tvätta hans fötter med sina tårar. Det vi ska se på, vi kommer att kika lite på den här berättelsen ur lite olika perspektiv. Och vi ska börja med Jesus. Jesus är ju vår förebild. Vi drömmer om att vi om möjligt på något sätt skulle kunna bli lite lik honom. Och vi försöker ta efter lite att okej, men Johan sådär, kanske det här skulle vara någonting för oss också. Så det första vi kan anmärka var att en av fariseerna hade bjudit hem Jesus på måltid. Och han gick till honom och la sig till bordet där. När jag läste det tänkte jag, men det är lite spännande. Tänk att han faktiskt for dit. Kanske det var så att man inte kunde tacka nej när en farisee liksom bjöd in. Men Jesus hade liksom inte problem med att det var en människa som var kanske lite kritisk till honom. Fariseerna kanske inte var riktigt med på allt vad Jesus gjorde och sa och tyckte och tänkt. Så antagligen så var det här en person som inte, det kan hända att det inte bara var i all kärlek som han blev inbjuden. Han kanske till och med blev inbjuden för att få bli lite kritiserad och för att se att okej, men vad är nu det här för typ egentligen? Men Jesus visste exakt vad som fanns i den här mannens hjärta. Exakt hur den typen var. Det var ingen överraskning att han sen behandlade den här kvinnan på ett visst sätt och var lite så här, negativ mot henne. För Jesus kände till hans inre. Och ändå så valde han att få dit och spendera tid med honom. Och min första fråga till dig är, hur denna människor tillbringar du din tid med? Jag tror att vi får ta det här och bara känna att yes, men jag vill också lära mig att umgås med människor som är väldigt olik mig. Att få lära mig att umgås med människor som kanske kritiserar mig, som kanske funderar på vad jag egentligen tror på eller vad jag egentligen står för. Det här är någonting som jag tror att vi får eftersträva och längta efter att få leva i själva. Utman dig själv att bli bekväm med människor som tror och tänker annorlunda än dig själv. Jag tänker så här att bära varandras bördor. Kanske inte alltid är jättejobbigt att bära din bästa väns börda. Men jag tror inte att vårt område är så litet. Jag tror inte att vår uppgift är så pass liten. Utan jag tror att Gud vill att vi ska finnas till också för andra sorters människor. För människor som är väldigt olika oss på många olika områden. Oavsett om det är på tron eller om det är en personlighetstyp. Oavsett om det är ålder eller vad den är. Men jag tror att vi får vara där i olika situationer bland olika människor. Och bara finnas till. Tacka ja på inbjudningarna. Få hem till folk och ät middag. Det andra jag vill säga är, hur upplever andra människor dig? Det som händer sen i den här berättelsen efter att Jesus har kommit dit, så då är också den här kvinnan där. Och det är jätteintressant att hon faktiskt är där. För det säger ju än en gång så mycket om vem Jesus är. Vilken typ han är. Om människor runt omkring dig och mig begår fel och misstag, hur relaterar de till dig? Hur relaterar de till mig? Om någon vet att okej, men på fredag kväll kommer Julia vara där på en fest. Hon kommer vara där på en middag. Mitt liv är skräp. Jag har gjort bort mig fullständigt. Jag har liksom bränt alla broar och allt är bedrövligt. Ja, men då får jag i alla fall inte dit. För där kommer Julia vara. Vet ni, ibland tror jag ofta att det är så med våra liv. Ibland är risken för våra liv att det är så människor tänker. Men det här vill jag ta till oss den här stunden. Att hur upplever andra dig? Vad tänker de när det har gått så snett? Hur ser de på dig? Hur ser de på er relation? Och jag tror att genom de signaler vi sänder ut så väljer vi att välkomna eller stöta bort människor när de har kris. Vi väljer om människor får känna sig bekräftade eller förkastade. Och det här är någonting som vi får tänka på, vara lite mer medvetna om. Att vilka signaler sänder jag ut? Vad är det för värderingar som kommer från mitt liv? Hur tolkar människor mig? Vad tror de? För ofta är det väl inte heller det att man kanske är jättebesvärlig innerst inne. Men ibland kanske vi bara signalerar att allt ska vara så perfekt och korrekt. Och man får inte ha kris och man får inte göra bort sig. Och då är det också det resultat vi ändå kommer att få. Att människor kommer att bemöta oss på det sättet. Men den här kvinnan, hon hade inga problem. Hon visste exakt vart hon skulle gå. Jag vet inte, jag funderar när jag läste där. Är det så att hon har träffat Jesus tidigare? Eller är det så att hon har hört om honom? Kanske hon har lyssnat i någon undervisning någonstans ifrån. Eller kanske hon har hört ryktesvägen. Men på något sätt så visste hon att oavsett hur fullständigt skräp mitt liv är. För hennes liv var antagligen ganska så dåligt. Så oavsett hur skräp det så är jag välkommen dit. Oavsett hur dåligt det är, så kommer det att finnas någon som älskar mig. Det kommer att finnas någon som tar emot mig med öppna armar. Någon som ger förlåtelse och ger hopp om framtid. Och det är fantastiskt. Så hur upplever andra dig och mig? Yes. Det tredje perspektivet. Det tredje punkten kring vad Jesus gjorde. Så jag frågar, är du tillgänglig för andra? För det är jätteintressant att Jesus var i den här situationen. Det kanske var lite, jag vet inte, skulle jag ha varit Jesus där och då? Nu är lite andra förutsättningar om man är Jesus eller om man är en vanlig dödlig människa. Lite mer kötslig människa. Men jag tror att man kanske ska bli lite obekväm i situationen. Att vara hem hos en farisé som antagligen är lite kritisk, lite negativ, lite så här fundersam. Och där då, när jag kommer hem till den här gästen och bara, ja men okej, nu ska jag få försöka ge ett bra intryck och liksom visa att nej, men jag är en trevlig typ fastän jag nu tror liksom på det här jag tror på, fastän jag liksom är Guds son, så att det går bra att vara med mig. Och så mitt i allt så kommer den här kvinnan dit. En typ som, ja jag förstår inte ens att hon fick komma in dit, men hon kom in dit. Hon kom med dit på den här festen. Och hon kom på grund av Jesus. Det måste vara en lite så här spänd situation. Att hur gör man nu? Kanske inte för Jesus. Men jag tänker om du och jag skulle vara i den här situationen. Kanske skulle bli lite så här utmanande. Hur tacklar man det här? Och därför frågar jag. Är du tillgänglig för andra? Öppnar du upp ditt liv och din tid? Kanske till och med de obekväma situationerna. I de situationer där man borde vara väldigt politiskt korrekt. Och så mitt i allt så möter du ett behov. Hur hanterar du situationen då? För Jesus han var tillgänglig och han tog sig tid både för farisén och för den här kvinnan. Nu står det ju inte exakt vad som hände med den här mannen som har bjudit in honom. Men Jesus var nog ganska rak med honom. Och man vet inte, hur tog han emot det som blev sagt? Hur tog han emot den här upplevelsen och det här besöket? Men Jesus gav av sig själv och gav av det han hade åt både den här farisén och den här kvinnan. Så jag tror det, genom att vi tar tid för andra och prioriterar andra, så kan Gud få använda dig och mig. Och människor kan bara få uppleva så mycket kärlek genom våra liv. Människor kan på riktigt få uppleva Gud genom våra liv. När vi väljer att vara tillgänglig för Gud och för andra människor. Vi kan få vara med och förmedla kärlek, förlåtelse, upprättelse rakt in i fruktansvärt knepiga situationer. Jag tror att allt mer det gäller att se andra människor och bekräfta andra människor. Jag tror att det handlar om att älska människor villkorslöst. Den här kärleken som vi läste om i början är liksom grunden för allt. Älska människor, att inte döma andra människor. Att vara i situationer där du kanske hamnar och ge. Och så kanske du hamnar och ge. Innan du får någonting tillbaka. Men du ger för att du älskar. Jag tror det handlar om just det här, att vara tillgänglig för Gud. Och att vara tillgänglig för människor. Att se och bekräfta andra. Det kan handla om människor. Igen, det kan handla om människor som tror annorlunda än du. Det kan handla om människor som tvivlar och vill sluta tro på det som du tror på. Det kan vara människor som lever på ett sätt som provocerar dig. Där du tycker att de lever fel. Eller de lever på ett sätt som du absolut inte skulle leva på. Det kanske är människor som mår dåligt. Med känsliga bekymmer. Eller så kanske det är människor som bara söker efter någon att dela tro med. Att bara få del livet med och få stå tillsammans med någon och bli uppmuntrad. Jag tror att alla de här kategorierna, jag tror vi har en uppgift liksom överallt. Det är inte bara din bästa vän, det är inte bara si och så, utan jag tror att vi har ett ganska stort mandat. Vi har en stor plats att få inta där, när det gäller att bemöta människor, att få se människor, att få bekräft människor. Att sist och slut ändå få älska dem till Gud och hjälpa dem vidare på vägen. Det finns ju en annan person i den här berättelsen. Det är då farisén. Och utan att nu döma ut honom, för vi vet inte hur det går för honom, så tänker jag ändå lyfta upp honom lite så här, som ett negativt exempel, tyvärr. Min fråga är, vad är grunden i ditt liv till det sätt du lever? Vad grundar du det på? Vad grundar du din livsstil på? Jag tänker att den här farisén, han levde säkert ett väldigt bra liv, va? Han levde liksom rätt och riktigt och allmänt korrekt. Men någonstans, när det väl kom till kritan, så räckte det ju inte hela vägen, va? Vi märker hur han behandlade den här kvinnan, hur han var liksom så här, men va? Alltså, det här är ju ingen profet, att han skulle ens, hur kan han låta henne röra honom om han är en profet? Han dömde ut den här kvinnan direkt, och det här var fel, och det här var synd, det här var ingenting som, så här fick man absolut inte göra, det här är inte okej. Och även om han levde så korrekt på alla områden, och han var säkert en människa som gjorde mycket gott, kan jag tänka mig, så var det ändå någonting som någonstans fattades. Och jag skulle säga som så att utan kärleken så blir vi bara religiösa presterare. Vi börjar prestera, och är man duktig, vi är ganska duktiga i vårt samhälle, vi är lite så här, vi har ju duktighetssyndrom, många av oss. Man ska vara väldigt duktig, man ska göra bra från sig. Så vi lyckas väldigt bra utan kärleken. Vi kan gå på hur lätt som helst, vi kan köra liksom som farisén. Ja, men man går på, man gör bra, det är en snygg yta. Frågan är bara, vad händer sen? Vad händer sen när du är där med Jesus och det kommer ett behov? Vad händer sen när människan inte lever på det sätt som du tyckte att var korrekt och riktigt? Vad händer då? Om det här är rätt eller inte. Men jag tänker att, ja, det här är rätt, absolut. Hörrni, det är bättre att inte göra någonting alls än att göra en massa goda gärningar som inte är grundad i den kärlek du har fått från Gud. Alltså, det är bättre. Jag vet inte om alla tycker det här, men jag tänker på ett sätt. Jag tror att det faktiskt är bättre att faktiskt inte göra så mycket då. Gör ingenting om inte dina handlingar får komma från den kärlek du har fått från Gud och den kärlek du har till människor. För när vi gör saker, vi blir så fruktade, vi blir ju högmodiga. Vi blir alltså de här religiösa presterarna. Se hur duktig jag är, nu lirar jag så bra, nu vittnar jag så bra för den här personen, nu ber jag så fantastiskt fina böner, och nu ger jag pengar till den här, fast jag egentligen vill inte ge, men nu gör jag det här. Och, vet ni, vi kan gå på listan över hur mycket vi kan prestera, kan bli så kolossalt lång. Och vi kan gå på och gå på och gå på väldigt länge utan att ens märks att kärleken inte finns där. Men jag tror att någon gång så kommer någonting att hända. Någon gång så kommer någonting att ske i våra liv där det kommer fram. Inte kanske ens för omvärlden, men det kan slå till så rejält i våra egna liv. Lagiskheten så kommer förr eller senare att kosta oss ett dyrt pris. Nu kan man ju fundera, okej, hur blev det så här nu? Nu ska vi snacka om att se och bekräfta människor, så positiv och pepp liksom. Och här är vi plötsligt i något lagiskt träsk och trampa kring. Men jag tror att det är ett viktigt träsk att nämna vid sitt namn. För att vi vill göra gott, och vi vill också, som sagt, vi lever i ett jätteduktigt samhälle. Man ska vara väldigt bra liksom kyrkobesökare, församlingsmedlem, bra kristen, bra människa generellt, omtyckt och älskad av alla. Hela paketet. Men det funkar inte alltid. Därför tycker jag bör ta upp det här. Därför bör det nämnas att den här farisén, han hade mycket på klart. Men han saknar, i den där stunden saknar han kärleken. I den där stunden så saknar han förståelsen för vem den här människan egentligen var. Att hon verkligen var, hade samma värde som honom. Att det var en människa med guld. Fast det var mycket trasigt runt. Men med massa guld inuti. Så vad är grunden för det du gör? Den frågan får du ta. Sen har vi då den tredje personen i den här berättelsen. Och det är då den här kvinnan som kallas synderskan här. Och då ställer jag frågan till dig. För det här är liksom, det här är del ett är liksom Jesus. Jesu perspektiv, hur han älskar människor, hur han gav sig för människor. Hur han gav rum för dem, hur han gav tid för dem. Fanns där och mötte behoven. Han såg och bekräftade människor. Men om vi som sagt vill leva i de handlingarna, om vi vill leva i de gärningarna, så behöver vi alltså ha kärleken. Och där går vi alltså via farisén och säger att okej, men jag behöver ha den här kärleken. Jag vill inte lämna i det att jag bara gör och gör och gör, för någon gång så rasar det. Så jag behöver kärleken. Och där kommer vi och landa faktiskt hos den här synderskan. Det inte bara handlar om att du och jag ska se och bekräfta andra. För egentligen så handlar det om att du och jag, vi behöver först liksom sitta bredvid synderskan. Vi behöver först vara i samma situation som henne. Vi behöver vara där Gud får en möjlighet att se och bekräfta oss. Där Gud får en möjlighet att möta våra behov, att röra vid våra hjärtan. För någonting har hänt i den här kvinnans liv. Det är någonting och det är stort. Så min fråga till dig och mig är, vart går du när det blir besvärligt? Den här kvinnan hade ju en väldigt besvärlig situation. Vi vet inte vad hon har gjort, hur hon har levt, eller jag vet inte i alla fall. Men det var inte bra. Det var inte på plus om man säger som så. Men här då, hon visste ju exakt vem hon var. Hon visste exakt vad hon var på. Hon visste vad hon hade gjort och vad hon hade varit med om, vad hon kämpade med. Och ändå så valde hon att söka upp Jesus. Ändå så var hon frimodig nog att göra det. Och jag tror att någonstans så kanske nog hon hade en aning om att Jesus kanske också visste exakt vem hon var. Jag tänker det att, ni märker ju att det kom ju liksom, jag vet att den här farisén var där och tänkte att men det här är nog något konstigt. Att jag tror ändå det, rykten, det är inte. Jag tror rykten gick också innan Facebooks tid och så vidare. Jag tror att det är nog framfolkat till folk att okej, det här är en sån typ, det här är en sån typ. Så hon gick till honom, men med allt det hon hade på sin insida, med allt elände som hon kändes för och tyckte var jättejobbigt. Men ändå så vågade hon gå fram till honom, fastän han kanske till och med visste exakt vad hon hade gjort och exakt vem hon var. Oavsett var du är i din relation med Gud, så är det alltid en vinst att leva ett öppet liv mot dig själv, mot Gud och mot andra människor. Oavsett var du är, du kanske är i bottens botten, liksom så långt ner som man kan komma och dela plats med den här synderskan. Tycker allt är så fruktansvärt dåligt och allt har gått snett. Men oavsett var du är, du kanske är ett annat stadie där du funderar på livet och existens. Och finns det någon mening med det här livet? Kanske ifrågasätter allt vad du någonsin har tänkt. Ingen skillnad var du är. Det är alltid en vinst. Det är alltid på plus att leva öppet. Inför Gud, inför dig själv förstås och inför andra människor. Den här kvinnan, hon hade, på något sätt hade hon fått det här på klart att det hjälper inte. Vad hjälper det mig om jag försöker dölja det? Vad hjälper det mig om jag försöker visa upp en finare fasad? För sanningen finns alltid inom oss. Och vi förlorar inget på att ändå dela det med andra. Att våga leva öppet. Framom allt ärligt öppet för oss själva och inför Gud. Men också inför andra människor. För Gud, han längtar efter att du ska komma till honom. Han längtar efter din fullständiga ärlighet. Jag vet inte hur det är med er, om ni tycker att det är lätt att vara ärlig med Gud. Jag tycker ibland kan det vara lite så här. Det beror på hur livet är. För ibland är ens insida så sunkig och så hemsk. Och kanske ens gärningar är så sunkiga och så hemska. Så man skulle verkligen inte, man vill som inte vara ärlig ens med sig själv. Och inte med Gud, absolut inte med människor. Där brukar jag vara ibland. Men jag tror det att det är alltid värt det. Det är alltid på en vinst, det är alltid på plus. Att våg dela det med andra, att våg dela det med Gud. Att vara ärlig. Den ärligheten kommer vi alltid att vinna på. Och grejen är den att om vi ska leva ett liv där vi vill bära varandras bördor. Där vi vill se och bekräfta andra människor. Det är så svårt att göra om inte vi öppnar upp. Hur ska jag bära någon om den inte säger någonting alls? Hur ska jag bära någon? Hur ska någon få ta hand om mig någonsin? Hur ska någon kunna hjälpa mig? Hur ska någon kunna stötta mig och finnas till för mig? Om jag alltid bara lägger upp mina fasader. Om jag alltid bara låtsas att allt är så fruktansvärt bra med mig. Och det är liksom, det är bara från härlighet till härlighet och seger varje dag. Då kommer jag få det resultatet. Men om jag väljer att vara öppen. Om jag väljer att visa min svaghet. Om jag väljer att våga vara öppen fast jag inte vet hur det kommer att gå ens. Så tror jag att det kommer att vara värt det. Då släpper vi in både Gud och verk i våra liv. Och andra människor får en möjlighet att stå tillsammans med oss. Min sista fråga är den. Har Guds kärlek fått tag om dig? För det är verkligen någonting som händer här med den här kvinnan. Hon kom inte till Jesus för att hon ville vara cool, liksom komma nära predikanten, komma nära någon andlig ledare, någon andlig superhjälte och få vara där och smörja in sig lite, va? Det var ju inte det hon gjorde. Utan någonting hade hänt i hennes liv. Det var inte gärningar för gärningarnas skull. För att hon skulle måste vara på ett visst sätt, för att det förväntade sig vissa saker av henne. Det var gärningar för trons skull. För att Gud hade visat sin kärlek. Och hon hade verkligen fått ta emot kärleken från honom. Ta emot förlåtelsen. Det var tacksamhet, alltså en genuin tacksamhet. En genuin passion som gjorde att hon gjorde de gärningar hon gjorde. Det blev många gjorde där. Men det var verkligen så. Hon älskade för att hon först hade blivit älskad. Hon hade fått ta emot Guds kärlek och Guds förlåtelse och kunde på så sätt vänd tillbaka och älska och säga tack. Tack Jesus, tack för att du gjorde det möjligt för mig. Det fanns ju inget hopp för mig, men för mig gjorde det möjligt. Det måste ju vara en enorm, alltså ibland borde vi få känna lite mer av det här. Att på riktigt vara så nersjunken i botten för att på riktigt få känna hur fantastisk kärleken är. Hur fantastisk nåden är, hur fantastisk den här förlåtelsen och känslan av att få bli upprättade. Yes. Vår längtan är alltså att få vara sträv efter att bemöta människor på samma sätt som Jesus gjorde. Att få vara tillgängliga för andra människor. Det handlar mycket om vår inställning att se människor. Bara det där du är, där du finns på din, du vet, i din miljö, bland dina vänner, dina släktingar, ditt jobb, din skola, hela köret. Men att faktiskt se människor. Det betyder alltså att du måste ta ett litet steg bort från det här väldigt egocentriska, eller de egocentriska individualistiska värderingar som finns i samhället. Du behöver lite liksom stiga åt sidan för att inte allt 24-7 ska snurra kring dig, utan att du verkligen kan ta tid att se människors behov och att få bemöta andra människor just där de är. Men det är vår längtan att vi ska få bli mer som Jesus på det området. Hör ni tänker det? Alltså, vi säger ju att idag är ett samhälle där det liksom, tempot är högt och det snurrar på, och det är ju sant. Vi har kanaler av information från alla håll och kanter. Men om man tänker sig lite in i Jesus situation. Alltså, som folk sprang efter honom. Han har nog ett tempo på, va? Har ni tänkt på det någon gång? Alltså, när han kom någonstans, han försöker smyga, han försöker liksom vara lite så här att okej, okay, men ingen vet att jag är här. Och direkt så bara, pff, så slog rykte om att okej, okay, men nu är Jesus här. Och så bara rusar människor dit. Och bara tog med sig sina sjuka släktingar och tog med alla möjliga behov hit och dit. Jag tror att det var ett ganska som ett rejält tempo, ett rejält tryck på honom, va? Att leva mitt i det där. Men på något sätt så, det rubbar ju inte Jesus. Utan han var där och såg den enskilda individen. Han var där och satt sig ner med en kvinna på en middag. Hon satt vid hans fötter. Han minglade med någon kvinna vid en brunn. Han såg någon typ under ett trä. Han såg lärjungarna när de var fiska. Han var närvarande. Han såg människor. Han bekräftade dem där de var. Och utgående från det så kunde de bli hans lärjungar. Så fick de möta hans kärlek. Fick förlåtelse, fick en väg framåt. Så det är vår längtan, att få leva ett sånt liv. En dröm om att vi ska få bli experter på att skapa en gemenskap som håller när vi har kris, när vi inte vet vad vi tror på, när vi inte vet vad vi vill längre, när vi inte vet när relationer sviker, när livet är ett kaos, när det är sjukdom och bedrövelse. Men att vi får bygga en sån stark gemenskap. Att vi får bygga såna relationer som håller när det är sån kris i våra liv. Det är ju verkligen drömmen. Att vi ska få bli experter på att bygga såna relationer. Där Gud får verk mitt ibland oss när det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Och det här ska bara få ske som ett resultat av att Gud har fått göra någonting i ditt och mitt liv. Bara och enbart. Är det inte det, så då är det inte värt det. Stressa inte på. Börja inte göra massa grejer om inte du har fått uppleva Gud. Och du får liksom låta Guds kärlek vara det som styr dig framåt. För ibland så stressar vi på och vi vill så mycket. Men ibland kanske det bästa är bara att okej, okay, settle down. Ta det lugnt. Slappna av. Ta en tid där Gud får bara röra vid ditt liv. Ta en tid där Gud får fylla på av sin kärlek och sin nåd för dig. Och låt det sen bli drivkraften för att du kan få också vara med och se och bekräfta andra människor. Få vara med och bära andra människors bördor. Men se till att du själv är ett helt redskap innan du börjar bära alla andras bördor. Värna också om ditt eget inre. Vi ska sjunga en lovsång, tänkte jag faktiskt. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Och så ska jag be en bön. Och så hoppas jag att ni fick någonting av den här berättelsen om den här kvinnan. Och jag hoppas att ni får någonting med till nästa vecka och framåt att ta tag i. Att yes, jag vill det här. Kanske är du där att du känner att paus. Kanske jag är mer farisi än vad jag har förstått. Kanske jag bara kör på utan att jag egentligen vet varför jag gör det här. Utan att jag egentligen har kärleken, vare sig till Gud eller till människor, och inte riktigt fått uppleva Guds kärlek. Eller kanske du är där att du har fått uppleva och du är bara, men jag måste komma bort från mitt egocentriska tänk. Jag måste få börja se människor. Gud måste på riktigt få tillträde till mig och få använda mig på det sätt han vill. Vi ber en bön. Vi kan köra igång några fina ackord och så ber vi en bön tillsammans och så sjunger vi en sång. Jesus.